Hallå.
Hej, alltså jag känner att vi måste reda ut det här på direkten, Anna-Karin.
Vad?
Du har haft ett gräl med Siri.
Ja, men hon var ju uppkäftig.
Kan vi ta det här från början?
Nej, men alltså jag kommer knappt ihåg.
Du måste också säga att Siri är alltså inte din granne.
Nej,
och det är inte
nej, jag brukar
någon
inte
kompis.
Nej, jag brukar inte bråka med folk faktiskt.
Utan den du bråkat med är alltså Siri i din mans mobil.
Ja, jag har inte Siri i min mobil. Nej, och det kan ju alla förstå varför när de har hört det här. Nej, men vi var på väg någonstans och
satt sen har, i bilen.
Alltså satt i bilen i min mans bil, Peters bil, och då säger han någon adress liksom, så jag knappar ju in min GPS när han säger vart vi ska, och hon fattar inte, utan hon liksom säger någonting som är helt oklart, en helt annan adress, och så slut säger jag, men gud vad är det för fel på den här jävla grejen liksom, hon är ju helt värdelös, och då säger hon tillbaka, det kan du också vara. Och alltså jag tror aldrig jag skrattat så mycket. Alltså hur sjukt är inte det att Siri näbbar emot mig när jag säger att hon är värdelös?
Skit.
Ja, det blir som vi bara tittar på varandra och skrattar. Jag skrattar så tårarna rann liksom.
Ja.
Så fick jag med en åthutning av Siri.
Skitbra. Det kanske du behövde, tänker jag.
Men hon var värdelös. Hon
det är ingen
värdelös.
Ingen annan vågar säga emot dig, men Siri hon vågar. Oh, vad kul.
Ja, det var det.
Det är ju jätteknäppt.
Det är jätteknäppt. Och det är väl bara början på den värld vi ska leva i, tänker jag.
Ja, med AI och allting, tänker du.
Mm. Ja. Vad tror du?
Nej, men jag håller med dig. Det är faktiskt rätt läskigt.
Snart blir du också utskälld. Av en icke-person.
Ja, precis, men då vill man i alla fall ha någon med snäll röst.
Ja, men det hade hon inte.
Men lät hon arg när hon sa det också?
Ja, stöddig liksom.
Men det var inte så att du började käfta tillbaka?
Nej, jag började gapskratta.
Ja, tur det. Ja, nu vet du att du kan vara det själv.
Ja.
Eller det kan du också vara, eller vad hon sa.
Ja, precis.
Nej, underbart.
Ja, verkligen.
Men vi var ju på ett pressmöte häromdagen.
Ja, vi var på Bettelings galleri i Kungsträdgården. Jättespännande tycker jag.
Ja, men det var det. La Roche-Posay var där. Och hade flera olika föreläsningar för att lansera ett nytt serum. Mot pigmenteringar. Och vi började prata om huden och lite... Ja, men hudens resa som jag tycker är så himla intressant.
Ja,
just att huden från början var ju anpassad efter livet i Afrika.
Ja, där vi alla kommer ifrån.
Om
vi inte kommer från Asien i och för sig.
Men då var ju huden, då hade ju alla som melaninrik hud. Och när vi sedan började vandra utåt i världen, särskilt uppåt hit.
Ja, först var vi ju helt behårade.
Precis.
Och sen när vi tappade håret så blev vi ju väldigt melaninrika för att klara den starka solen som finns i mellan Afrika. Där de flesta fanns ursprungsbefolkningen fanns då.
Men sen när vi kom uppåt i världen så då fick vi ju helt enkelt brist på D-vitamin. Och för att lättare få... Ja, men kunna ta emot D-vitamin från huden, så blev huden ljusare.
Så blev vi blekfisar.
Precis. Mm. Och det är ganska intressant utveckling just hur mycket kroppen kan anpassa sig efter sin miljö.
Ja. Nu är det ju under otroligt lång tid, men det är ju helt fantastiskt.
Ja, 1,5 miljoner år.
Någonting sånt. Nej, men jag tycker det var jättebra föreläsningar.
Ja, och sen pratade vi om de psykologiska effekterna av pigmenteringen.
Ja, men precis. Och att 50% av världens befolkning runt om i världen, alltså världens befolkning, har problem med någon typ av oönskad pigmentering. Och då kan det ju vara allt från vitiligo till hyperpigmentering till melasma eller hypopigmentering naturligtvis också. Och vitiligo.
Just det.
Så att det finns ju många olika typer av pigmentering som man kan må dåligt av. Man behöver ju inte göra det. Men...
Det gör ju det. Medan solfläckar är de som är vanligast. Ja. Så tror jag ungefär 27% enligt Roche-Posay av alla pigmenteringar. Så
en äldre
stor
hud, alltså den hud över 45 som räknas som äldre, får ju ofta...
Vadå äldre hud efter 45? Nu känner jag att jag fick en panik.
Men det är ju då, de här pigmentförändringarna får man ju inte bara för att man fyller 45. Nej. De har man ju jobbat på sedan man var 20 liksom.
Och till och med sedan barn.
Ja, i värsta fall. Ja. I värsta fall så är det ju så. Men nu har det kommit produkter för detta.
Och ja, det finns, jag måste bara säga en grej till. Ja. Förlåt, nu avbryter jag dig. Men jag tycker att det här är så intressant, just vilka det är som mår dåligt psykiskt av dem, alltså hur mycket det påverkar vardagen i livet. 34% av de som mår liksom sämst var 34-35% av de som hade melasma och PH. Mm. Och då har vi pratat mycket om innan. Ja. PI ja. Är ju ja, med postinflammatorisk hyperpigmentering med prickar.
Mm.
Och melasma är ju mer större, lite platta i områden.
Ofta som man får av p-piller eller graviditet. Precis. Hormonellt ja. Så att säga. Allt det här, alla de här olika pigmenteringarna har vi ju verkligen spesat och skriver om i vår bok Hudnära hudterapeuternas hemligheter och också vad man eventuellt kan göra åt de här symptomen.
Mm. Men någonting vi inte pratade om igår eller under mötet som jag tycker är så viktigt att ta upp, det är attityden kring pigmenteringar. Många mår dåligt, men det här är någonting som man egentligen inte borde behöva må dåligt. Nej. Runt. Och det är det som är så hemskt, att normen måste vara så himla flawless. Att, inte, att man inte kan få ha sina prickar och fläckar och känna sig precis lika vacker ändå. För du och jag har ju verkligen alltid försökt att främja att huden måste inte vara perfekt.
Nej, utan man, nej, det är ju inte det.
Det är det ju inte. Det viktiga är att ha en bra och god hudhälsa. Så att man trivs i sin hud och att man inte har någonting som gör ont och ömmar eller svider.
Nej, för då ska man ju söka hjälp.
Precis.
Absolut. Ja.
Och produkterna nu då? Förlåt.
Ja, precis. Och då var det först ett serum som man pratade mest om.
Mm.
Vad heter den? Mela B3-serum motverkar pigmentförändringar.
Mm.
Ja, den heter ju inte motverkar förändringar. Men Mela B3-serum.
Just det. Melasyl var något ämne som var
ja,
i.
Ja, men det är själva enzymet tror jag som är i. Och det här serumet, jag har faktiskt testat det både igår kväll och i morse bara för att få en känsla av det. Mm. För ibland kan jag tycka att sån här serum som ska motverka pigmentering kan kännas lite torra på huden.
Mm.
Att det blir lite starkt. Ja. Så att det gjorde det inte alls. Det kändes så återfuktande. Och det här serumet ska också stärka hudbarriären, vilket vi älskar då.
Oh ja.
Och det är ju då en, som de säger själva, en unik formel av niacinamid, hyaluronsyra och det ämnet du pratade om, melasyl, som är det då aktiva ämnet tillsammans med niacinamiden.
Och det ska tydligen ha 8 patent.
Ja, det är helt otroligt.
Och 18 års forskning bakom.
Ah.
Det var ju ganska extremt.
Och det jag tycker var intressant här, det är att de säger då att det ska vara synligt reducerat pigmentförändringarna redan efter en månad. Och det låter ju helt otroligt faktiskt i så fall, för om det stämmer så att säga.
Ja, och de sa också att 80% av de som har varit med i de här testerna har sett resultat som de själva kan se efter bara 2 veckor.
Ja, jättebra.
Och det låter ju rätt fantastiskt.
Ja, men verkligen.
Och det kan vi inte säga om det funkar eller inte. Vi har inte testat
det ännu. Det kan vi inte säga om det.
Men det låter ju lovande och intressant.
Ja, och just att det liksom även... Jag menar att det har också en liksom vårdande effekt på huden, det här serumet. Det tycker jag känns bra. Och det ligger, jag tittade lite på nätet vad det ligger på. Det ligger ungefär på runt 500 kronor, det här serumet.
Mm.
Och det är 100 ml i den här lilla flaskan. Vad häftig färg på det.
Ja,
det var liksom ljuslila.
Ja, jag gillar den.
Och sen finns det också då i samma serie, i den här Mela B3-serien, så finns det också ett SPF.
Mm, SPF 30 tror jag det var.
Ja, det var 30 bara, men det ska motverka pigmentförändringarna också.
Precis, bra kombination, tänker
bra
jag.
Bra kombo.
Det var jätteintressant.
Ja, mycket intressant. Det är alltid roligt att gå på ett pressmöte när man lär sig någonting.
Eller hur?
Mm.
Som inte bara är upprepningar och sånt
nej,
där.
Mm. Nej, verkligen.
Nej, men det var intressant. Vi kommer ju fortsätta att prata mycket hud under dagens avsnitt också.
Mm.
Vi får ju hit en hudläkare.
Precis.
Det kommer bli spännande. Brenda Silver kommer hit om en liten stund.
Ända från västkusten.
Precis. Och innan dess så är det dags för ett litet beauty-svep. Idag tänkte jag uppdatera dig om lite nylanseringar som känns spännande. En av dem är från Remita Green som är ett spännande finskt familjeägt märke, alltså lite mindre. Vars senaste produkt är en ansiktsmist med havre xylitol som är en restprodukt från den finska livsmedelsindustrin som känns väldigt, väldigt smart. Förutom havre xylitol så är det även finsk björksav och hyaluronsyra i den. En annan härlig nyhet som också är från ett grannland är från våra härliga danska kollegor, bloggarna Puddedåsarna, som har ett eget hudvårdsmärke med samma namn. Deras senaste tillskott är Multipeptide plus IGF, ett serum med hög koncentration av peptider som bland annat ska minska synligheten av rynkor och förbättra hudstrukturen. IGF pushar samtidigt hudens produktion av kollagen, elastin och hyaluronsyra. Den ska även gå utmärkt att använda omkring öjerna, som de säger i Danmark, vet inte om jag uttalar det rätt. En annan spännande nyhet är från Saint-Tropez som lanserar en ny brun utan sol, Self-Tan Ultra Dark Violet med en riktigt djup färg som är mer åt medelhavsbrun, för den innehåller nämligen violetta pigment som neutraliserar gula toner så färgen blir mer naturlig och djupare. Den sista spännande nyheten är från Creative Heads som utökar sina hårvårdssalonger med en egen produktserie. Först ut är textursprit, hårschampo, hårklips som inte ger märken på håret och en superskön skalpbosse som ökar cirkulationen. Hon är hudläkaren och föreläsaren som alltid intar dansgolvet på en fest. Hon har en inriktning på estetisk och medicinsk dermatologi och ett stort engagemang för folkbildning och hudhälsa. En modintresserad bohuslänning som älskar livet på landet. Välkommen till hudvårdsdjungeln, Brenda Silva.
Tack så mycket.
Varmt välkommen.
Tack.
Men du, varför valde du hud av alla inriktningar som finns?
Ja, hud är ju en fantastisk specialitet där man använder väldigt mycket bilder. Mm. Och jag har ju sedan jag var liten bildminne. Så det tycker jag är en av de anledningar till att jag valde hud. Man har ju alla åldrar hos patienterna. Och jag gillar ju hudorganet och dess tillstånd och hur man kan behandla, hur mycket man kan göra på plats utan att det behöver vara långa åtgärders.
Just det.
Ja. Ja. Mm. Ja, men precis. Ja, men det stämmer ju verkligen. Vi älskar ju också huden. Så väldigt många år tillbaka. Men du är ganska ny som hudläkare, förstod vi.
Ja, det är jag. Mm. Jag har varit specialist hudläkare sedan mars 2023.
Ja, så det är precis ett år. Grattis! Tackar. Jubileum. Men du har en klinik i Uddevalla.
Det har jag. Ja. Hudläkare i väst.
Ja.
Och detta startade jag och min man som är ekonom, Christian Silva, och driver detta tillsammans.
Vad kul.
Mm. Hur är det att jobba ihop?
Det är fantastiskt.
Ja.
Vi har ju varit tillsammans sedan vi var i 20-årsåldern, så vi har ju hängt ihop i ups and downs, som för alla andra. Och vi har hittat en fin balans där vi får respektera våra liksom territorier.
Ja, men perfekt.
Det låter bra.
Men vad är den vanligaste orsaken till att dina patienter kommer just till dig?
Mina patienter vill ju få hjälp med hudtillstånd.
Mm.
Mycket prickkontroller. Jag är ju väldigt intresserad av hudcancer och sekundär prevention då, som innebär att vi erbjuder prickkontroller. Även andra hudtillstånd, såklart akne, eksem. Men jag jobbar ju även med estetisk dermatologi. Och det innebär att jag är speciellt inriktad då på olika sorters estetiska behandlingar. Och det innebär ju allt mellan liksom peeling, laser, injektionsbehandlingar.
Mm.
Så de vill ju gärna ha en läkare som har liksom lite allt i samma, kan man säga.
Mm. Just det.
Så då kan man komma till dig både med remiss och sen så komma till privat också och betala, ja, eller?
Till mig behöver man inte ha någon remiss, för vi är då en hudläkarklinik som drivs i helt privat regi.
Så man kan inte komma med en remiss?
Nej, vi har inget avtal med regionen.
Vad beror det på?
Det beror på att regionen har ett befintligt avtal med en annan aktör som är pågående nu då. Så att när nya förhandlingar, upphandlingsmöjligheter kommer, är vi ju såklart väldigt intresserade av
ja,
det.
Ja, det är klart. Ja, precis.
Jag tänker att vi måste prata lite om atopiskt eksem också. Det är så otroligt vanligt, upplever jag som hudterapeut.
Ja, men verkligen. Det stöter vi på hela tiden.
Och när upplever du att det uppkommer? Som oftast är det i barnaåren eller?
Ja, atopiskt eksem då är då ett inflammatoriskt hudtillstånd som oftast blir synlig eller visar symptom vid mindre åldrar då, när man är liten helt enkelt, när man är barn. Alltså, blöjbarnsåldern.
Ja, just det.
Men det kan även komma i vuxen ålder.
Okej.
Okay. Ja.
Jag trodde att det alltid kom som liksom böjväxeksem.
Ja, det är ett av de bilder den kan ha, böjväxeksem. Men hos mindre, man kan väl säga spädbarn kanske, eller lite större, visar det sig även på de här utsidorna på armarna till exempel. Och kanske mage och lite så. Så det kan ha lite olika utseende.
Men är det olika utseende på... om en atopisk eksem på barn och atopisk eksem på vuxna?
Det kan det vara, men för många barn och vuxna så sätter sig atopiskt eksem vid veck kan man säga. Knäveck, armveck och mycket vid hals, ansikte.
Just det, speciellt om man använder yllesjalar och sånt så brukar det kunna vara känsligt.
Och då pratar vi triggers där också. Men vi kommer säkert dit.
Ja, vi kan faktiskt ta det direkt. För jag tycker det är så himla intressant just med triggers för atopisk eksem. Vad kan trigga och påverka eksemet så att det blir aktivt och så att det blir försämrat? Vad ska man tänka på som atopiker?
Det finns ju lite olika teorier om atopiskt eksem. Vad som liksom ger atopiskt eksem. Och det är både externa faktorer, externa allergener, men även att man har en icke helt funktionell hudbarriär. Alltså någonting i kroppen som är då reglerad av en immunisk
det är som att huden har ett dåligt immunförsvar, eller?
Kanske inte ett dåligt immunförsvar, men det är ju reglerat så att man inte får samma barriär i huden helt enkelt. Nej. Och det kan ju bero på grund av immunologiska liksom, faktorer, men kanske inte riktigt man ser det som ett immunologiskt sjukdom på det sättet. Men att det är ju ett tillstånd där det finns lite olika teorier helt enkelt.
Ja. Men det är väldigt ärftligt, eller hur?
Det är ju en ärftlig komponent. Ofta ska man ju se i samma familjer att det finns ju kanske någon mamma eller pappa som har det i familjen. Det kan vara en och samma familj som har flera barn med atopiskt eksem.
Ja, det är väl vanligt.
Och till och med kanske mamma med atopiskt eksem. Mm. Så det blir ju det är väldigt mycket jobb med att ha ett atopiskt eksem. För det är något som påverkar hur du tänker och vilka aktiviteter du gör.
Jag har ju själv ett barn som har haft atopiskt eksem, så jag är ju rätt insatt i det hela. Men hur tycker du att man som lekman ska liksom se skillnad med ett atopiskt eksem och till exempel mynteksem på barn?
Ja, när man pratar om eksem så är det ju olika typer av eksem. Vi har atopiskt eksem. Vi har kontakteksem, kontaktdermatit, alltså kontakteksem. Vi har ett visst eksem som ger lite små som vesikler, alltså små blåser på handflator till exempel, som vi kallar för pomfluxeksem. Och sen har vi då nummulärt eksem. Så det är lite olika typer av eksem.
Men jag tänker mer hur man som lekman ska kunna tänka.
Hur man ska kunna se, har jag atopiskt eksem eller har jag? Då tänker man ju så här att atopiskt eksem har man ju oftast när man är liten, och så kan det bli lite bättre när man är ungdom. Så kanske man till och med tycker att nu är jag helt frisk från mitt atopiska eksem. Och så kommer en rebound när man är vuxen, och då kan det sätta sig på händerna till exempel då. Men är det kanske mer runda utslag, då pratar vi ju lite mer om nummulärt eksem.
Ja, just det. Mynteksem.
Mynteksem.
precis.
Nominerats.
Precis, men någon som lyssnar där.
Precis, precis. Och sedan då, har du använt produkter på huden som du kan ska du liksom koppla ihop med ditt eksem, då är det ju kontakteksem.
Ja.
Så beroende på hur det ser ut, var det sitter på kroppen, atopiskt eksem sitter oftast liksom i väck.
Ja, man får vända sig till barnavårdscentralen. Eller till
vårdcentralen. Om det är ett barn kan man ju vända sig till vårdcentralen. Absolut. Eller hur vuxen då?
Ja, precis.
Men finns det någon hemmakur eller livsstilsförändring som du rekommenderar för dem med atopiskt eksem? Kan man påverka det själv mer än att bara smörja?
Ja, du, precis. Vi pratade om triggers och lite så. Ja, alltså det är ju, atopiskt eksem innebär att hudbarriären är liksom mer mottaglig för det som är externt. Mm. Man har en sämre hudbarriär. Och hudbarriären, vad är det? Ja, det är de här fettlagren som vi har på huden. De är inte lika tajta, det är sammansvetsade.
Det som skyddar oss, ja.
Precis. Mm. Så där får man ju tänka, okej, men vad är det som irriterar mig? Om jag badar i badhus, säger vi, då kanske jag blir lite irriterad av klor i vattnet. Okej, men duscha. Och det finns ju till exempel att duscha inte varmt, för det kan irritera och förvärra. Gymmet och torka dig så du är liksom lite fuktig. Och då kan du applicera då hudkräm då som är återfuktande. För det är ju en faktor som är jätteviktigt. Att det med att hudbarriären inte riktigt är som den brukar eller ska vara, så behöver man ju återfukta
det,
hela tiden.
Det jag tyckte var det bästa när man har ett barn som har ett atopiskt eksem, det är ju att bada dem eller duscha, liksom använda duscholja istället för oparfumerad duscholja istället för duschkräm.
Precis, så det är ju till exempel jättebra.
Att ge tillbaka liksom fett till huden.
För det man ju också tänker att mycket tvålar och sånt är ju olja liksom. Det ska vara smutslösande och det kan ju vara starka ämnen i det som irriterar
eller
huden.
Lite parfym eller någonting.
Precis, då ska man ju tänka oparfumerade produkter. Precis. Man ska ju tänka kläder som inte är sticksiga, som inte irriterar. Om man till exempel är den som eller som tränar mycket, då blir man ju liksom lätt svettig och det kan ju också trigga.
Ja.
Så det är många faktorer som kan göra det.
Så det är mycket man kan påverka själv egentligen, tänker jag också. Det finns ju viss forskning som tyder på att citrusfrukter kan påverka atopiskt eksem negativt.
Att det kan bli sämre.
Ja. Upplever det du också?
Ja, men det tycker jag ändå att jag har haft patienter som säger det. Att jag kan inte kanske äta lime. Eller att då upplever jag att det blir sämre. Fall, liksom. Och då har vi ju något som vi kallar då för den atopiska triaden. Och det är när man är atopiker. Alltså när man har atopiskt eksem. Man har astma. Och man har vissa födoämnesallergier. Och där kan det ju vara som det här att citron eller att man inte tål mjölkprotein eller att man inte tål det ena och det andra. Va? Mm. Sen brukar vi ju inte säga till atopiska eksempatienter att sluta äta det ena eller det andra. För det är ju inte samma sak att ha triaden som att bara ha atopiskt eksem. Och vi vill ju gärna att patienterna ska kunna äta det de kan äta, såklart.
Ja, och att man inte skrämmer upp folk.
Nej, precis.
För i dagens samhälle kan jag känna i alla fall att det är så mycket, ät inte det, ät inte det, ät inte det.
Eller det blir lite ätstört samhälle.
Ja, det är ju det. Mm. Eller ät det du vill liksom. Och försökt må bra. Det är lite, man märker ju lite. Ja. Men hur ser forskningen ut? Liksom, kommer det fram nya saker som att man liksom kan förebygga eller lindra på ett annat sätt än vad man kanske kunde för 20-30 år sedan när det gäller atopiker?
Alltså när det gäller atopiker så är ju studier visar ju att hudbarriären är ju inte helt optimal. Så där återkommer man ju alltid till att återfukta, lära sig hur...
Återfukta och återfetta, eller?
Precis.
Inte bara
när man, eller man smörjer, kan jag säga då. För vad innebär det då? Att, ni kommer lite ifrån din fråga, men vad innebär det att du använder en bra hudkräm? Ja, om du vill ha bra hudkräm, då ska det innehålla fettliknande ingredienser.
Och det får man ju oftast utskrivet.
Precis, som ceramider, skvalan, kolesterol, olika. Ihop med bra fuktbindare.
Ja.
Som är då, det kan vara karbamin som är urea.
Karbamin.
Ja, och det kan vara Actiol.
Och det brukar man ju få utskrivet på såna här stora pumpar.
Såna stora pumpar som inte har så häftiga färger men som är väldigt bra
för huden. Men som funkar väldigt bra, Men kortison är aldrig någonting man använder på atopiskt eksem, eller?
Jo, det gör man. Mm. Absolut, mm. det gör man.
Inte på vi barn har kanske,
ju
men...
en, jo, det gör man. Mm. Det finns ju en behandlingstrappa då, mm. på hur vi behandlar våra atopiska eksempatienter. Mm. Och där börjar man alltid, alltså trappa eller längst ner i trappan så är det alltid återfuktande. Hudkräm, smörjande. Undvika triggers. Lära sig att känna igen sin hud och att ett barn har olika behov. Ett barn ska lära sig, kanske med hjälp av föräldrarna och sjuksköterskor eller sjukhuspersonal, att smörja, att liksom på ett pedagogiskt sätt, va? Så att de kan acceptera det här. För det är inte lätt och sen är det en riktigt lång rutin. När du är tonåring behöver du en helt annan information och när du är vuxen behöver du en till annorlunda information. Mm. Så det handlar ju om att det är ju steg ett. Steg två går man ju till kortison, lokala kortisonkrämer, och där har vi ju fyra olika typer. Den snällaste som man kan köpa utan recept, hydrokortison. Sen har vi upp till den starkaste där man var. Så där väljer man lite olika beroende på vad det är, och det är väldigt viktigt med nedtrappning. För annars kan man få rebound.
Mm. Och när vi nu byter vi helt ämne. Ja. Men nu inte riktigt, men ja. Jag läste nyligen på SVT, ja. Alltså egentligen i veckan, om en kvinna som hade drabbats av kortisonberoende i huden. Du kanske också såg de här bilderna på henne, och det såg ju förskräckligt ut. Ja. Men hon upplevde ju att hon inte på något som helst sätt fick något stöd utav vården när hon upptäckte det här. Har du någon erfarenhet av någon... vad heter det, patient som har råkat ut för det här?
Ja, tack och lov ska jag säga, har jag inte det. Jag har ju hört talas om det, och jag vet att det kan hända. Och vi vet hur läkare, att en, till och med om kortison krämer, om de används och blir ordinerade av en kompetent hudläkare, eller liksom en hudläkare som har utbildning helt enkelt, och det trappas ut i enligt ordination, så är ju risken att man får detta väldigt liten, men att det finns ändå de som kan drabbas. Men jag har själv i mitt kliniska arbete inte träffat
på det.
Nej, det har jag inte gjort.
Men man tyckte det gjorde ju ont i hela kroppen när man såg den här stackars kvinnan.
Absolut, sen är det jättesvårt, för jag är inte insatt i det fallet, och där måste man ju också veta, alltså vad är det för, du
precis.
Vet allt som
men,
man sa. Men, ja,
men
det har jag läst, absolut. Ja.
Men då är det, i rätt uttrappning som är grejen. Det är ingenting annat man kan göra för att påverka att man inte ska drabbas av kortisonberoende.
Vi brukar ju alltid tänka att för atopiska eksempatienter har ju ett stort behov av behandling.
Ja.
Men oftast använder man det när hudbarriären har liksom inte klarat av själv, med hjälp av återfuktande då och smörjandet, att hålla sig intakt. Och då kanske det börjar komma sprickor, och då är det lättare för externa allergener att krypa in och så. Men det är ju ingenting som vi säger du ska ha detta livet ut eller liksom varje dag. Sen vet vi ju att atopisk eksem är ju ett hudtillstånd som kommer och går. Så du kan ju perioder...
Och för många växer det väl helt bort efter barns
ben? Det kan det göra. När du är liten så har du jättemycket besvär, och sen när du är ungdom så tycker du, gud, jag har blivit mycket bättre, och så glömmer du det när du är 25. Men sen när du är 40 så kommer det bara pang. Mm. Så att jag tror nog inte att det försvinner bort helt och hållet, men att det kan liksom ha långa
stabiliserar sig.
Ligga latent. Precis, och då kanske det kan visa sig också på lite olika sätt.
Jag tycker de flesta man känner som har haft atopiskt eksem har ju bara haft det som liksom småbarn eller barn, och sen har det försvunnit helt.
Ja, det
under det. Vuxna år,
men visst är det runt 40% av alla barn som har atopiskt eksem, mer eller mindre?
Av de siffrorna som jag har kollat upp, ni vet ju inte exakt liksom, vilken källa du har och så, men det är ju runt 10% av vår befolkning, och det är ju cirka då 1 miljon, va? Eller hur många
barn i Sverige? Ja.
Och av dem så har vi sett 20% och 10 barn och 10% vuxna, men...
Det är många, absolut.
Skulle du säga att det är det vanligaste eksemformen?
Där måste man ju också titta lite efter liksom det vanliga numulära eksemet, men det är ju inte en stor grupp, så att rätt vanlig. Ja. Kanske inte lika vanlig som kontaktdermatit till exempel.
Nej, precis.
Men det är frågan då, jämfört med det numulära, men jag skulle nog tippa på att det är många som har det.
Det här avsnittet av Hudvårdsdjungeln är sponsrat av Authentic Beauty Concept, som med noggrant utvalda ingredienser skapat riktigt lyxig vegansk hårvård och styling som känns både genomtänkt och modern. De arbetar med grön energi, hållbara förpackningar och driver även sociala initiativ. För Authentic Beauty Concept är det viktigt med autentiskt hår utan filter. Ett hår som är vackert och välskött men som är uppnåeligt. En hårvårdsbehandling med dem är en sinnesfull upplevelse med fantastiska dofter. Perfekt för dig som älskar spa. Nu har Authentic Beauty Concept öppnat sin webbshop på authenticbeautyconcept.se. Där kan du klicka hem dina favoritprodukter direkt. Stort tack till Authentic Beauty Concept.
Vi har ju sett på Instagram att du var nyligen i riksdagen.
Ja.
Vad pratar du om där?
Ja, ni är nyfikna på det, förstår jag. Ja, ja, jag är ju då väldigt engagerad i den här frågan, och det handlar då om estetiska laserbehandlingar som vi inte har en tillräcklig skarp reglering på i Sverige, tycker jag och min kollega då Tore Nilsen då, som är hudläkare i Växjö. Och det medför då en ökad risk för patienterna som utför estetiska laserbehandlingar på olika ställen då i Sverige. Så det är någonting som vi har liksom jobbat med nu i en period, men något som jag redan började reflektera över när jag jobbade på vårdcentral, där jag fick patienter som sökte för att de hade helt enkelt blivit brända av att göra till exempel hårborttagning med laser. Mm. Och då ville de att man skulle då försöka trolla bort den här hyperpigmenteringen då som hade blivit av att de hade blivit skadade då. Och med tanken på att det inte finns någon reglering så blir det ju också, då kan man ju inte kontakta IVO för att liksom driva vidare eller göra en utredning. Och då har ju patienterna ingenstans att vända sig till, utan man vänder sig till sin behandlare som inte kanske kan göra så mycket åt det, för skadan är redan den är gjord, liksom det finns där. Och patienterna kanske får möjlighet att få pengarna tillbaka, men det tar liksom inte bort skadan. Vill det sig så illa så kan man faktiskt lossra bort pigmenterade förändringar som kan vara förstadier till malignt melanom, som man då som kanske inte tillräckligt utbildad då, och kanske många gånger där man missar detta, och då lossar man bort malignt melanom som kommer tillbaka som sprid malignt melanom då.
Men vad är målet enligt dig och Toria med regleringen?
Ja, vi jobbar ju detta, och jag ska bara säga att jag är också med i styrelseledamot i PDF, som är privatpraktiserande dermatologisk förening. PDF står ju bakom den här regleringen, så att det är en fråga som vi driver då också som förening. Målet är att patientsäkra våra behandlingar, och det är det som vi ser det, att kunna ge en patient säker liksom behandling när man väl väljer att göra det, och att behandlarna ska kunna ha tillräcklig med kompetens för att kunna utföra det.
Nej, men vi förstår precis. SHR, Sveriges hudterapeuters riksorganisation, som Odelin och jag är medlem i sedan väldigt många år. Vi har ju drivit den här frågan i 15-20 år och försökt liksom få en reglering att du ska vara auktoriserad hudterapeut eller liksom hudläkare eller hudsjuksköterska eller liknande för att göra IPL och LAS. Så att det är ju jättebra att det drivs, för att du måste ju ha en kompetens, en specialkompetens för att kunna göra det. Och sen är det ju olyckligt när kunderna inte är så informerade utan väljer att gå till någon icke-auktoriserad hudterapeut eller någon
laserterapeut som har gått en helgutbildning.
En helgutbildning, så att
precis.
Säga.
Precis, och sen så vi ser ju det på det sätt som hudläkare, va? Mm. Och vi jämför ju regleringen som finns i Norden, där vi framförallt önskar att det blir en reglering likt det danska modellen.
Ja. Så att inte hudterapeuter ska få göra det?
Nej, det är skillnad. Vi tänker ju att om man har, för att det vi ser då är att i vissa delar av olika laserbehandlingar behöver man ju ha en dermatoskopisk kompetens för att kunna utesluta farliga förändringar. Så hur det ska bli liknande, eller för att säkra att man inte missar någonting, det är ju liksom ingenting som vi har liksom, som vi bestämmer så här eller så här, utan snarare att vi ger våra dermatologiska synpunkt på varför vi tycker att man ska ha kunskap om dermatoskopi, för att det är så viktigt att kunna utesluta.
Men det gäller ju inte alla laserbehandlingar.
Nej, precis. Nej. Och det är vilka, viktigt att säga laserbehandlingar, för laserbehandling kan vara olika behandlingar.
Precis. Och vilka är det du syftar på då när du säger så?
Alltså när man pratar till exempel om potenta laser som man använder för att ta bort hudpigmenteringar och lite sådana. Men även liksom, jag menar, tumörer kan ju också se på olika sätt ut. Basaliom kan se ut som kärl och rodnad. Och alltså med rodnad är inte rosacea. Det finns ju olika dermatologiska tillstånd som man måste känna till.
Där tror jag nog att en auktoriserad hudterapeut kan är ganska duktig, och vi har ju under 30 års tid samarbetat och krokat arm med hudläkare och skickar allt vidare. Det är ju det som skiljer en auktoriserad hudterapeut mot någon som bara kallar sig hudterapeut. En auktoriserad hudterapeut har ju läst verkligen mycket dermatologi och är väl insatt, och många har ju idag ett samarbete med en erfaren hudläkare också.
Precis.
Och sen så får man ju inte glömma att SHR har ju jobbat för den här frågan i många, många år. Det är inget som har hänt nu, utan de har ju nu återigen tagit fram en arbetsgrupp som pratar om laserfrågan. För vi vill ju som hudterapeuter, auktoriserade hudterapeuter som anslutna till SHR, absolut, vi har ju drivit det här hur länge som helst, att gå inte till någon som har ett helt annan utbildning och så har en laser nere i en källarlokal. Jag ska inte säga något exempel på någon stad, men det finns ju vissa
många exempel
städer
på många kliniker. Och jag ser ju av patienter som söker till laser till vår hudläkarmottagning i Uddevalla, där man har lasrat bort pigment som har varit lentigo, maligna och inte solaris. Där man har bränt bort vad man trott av att en rodnad, kanske en källförändring, där det var basaliom. Där man har gjort laserbehandlingar på ben, där man har lossat bort hår, då har det blivit hyperpigmenteringar.
Ja,
så att vi som hudläkare,
det
i alla fall,
ser man ju, absolut.
Och jag vet ju hur länge ni har drivit den här frågan, och det är många hudläkare som också varit väldigt engagerade i den här frågan, bland annat Agneta Troilus, som är en laserspecialist. Som jag träffat på olika konferenser. Så att det här är någonting som har varit aktuellt länge, men det har liksom inte satts i rullning, och jag vet om er jättebra grupp som driver detta vidare, och jag tror att här handlar det också om att jobba på olika håll och liksom verkligen upplysa. Av alla patienter som jag träffar, och för jag är väldigt engagerad i detta, så frågar jag, okej, men som vill göra laserbehandlingar, vet du att detta är oreglerad? De har ingen aning. För de litar på att den personen de söker, eller den salongen eller kliniken de söker, ska vara ha kompetens. Och det är annorlunda, som du säger, att ha en utbildning på 3 timmar än att ha liksom, flera års erfarenhet och utbildning bakom
sig. Och sen är det också så att auktoriserade hudterapeuter, jag var ju med och tog fram ett certifikat tillsammans med andra hudterapeuter för många år sedan, som heter IPL och lasercertifikat, som fortfarande finns. Och det är ju liksom, så det där kan man ju också hitta på SHRs sida och gå in och klicka och se vilka salonger och vilka hudterapeuter som har den specifika utbildningen. Så säger ju inte jag att de som inte har det inte är duktiga, för det kan de absolut vara. Samtidigt kan det vara en uppmaning att ta det här certifikatet om man jobbar med IPL och laser som auktoriserad hudterapeut. För det blir ju ännu en. Då har man ju oftast också samarbete med landstinget, för man gör ju hårborttagningar kanske på PCOS-patienter eller på personer som vill byta kön helt enkelt och vill ta bort.
Könsbekräftande.
Många sådana kunder jobbade jag med när jag jobbade aktivt och hade min salong. Att vi jobbade med IPL tillsammans med landstinget.
Precis, och det är klart, när man jobbar med IPL så kan det, jag menar, det kan ju bli skador. Det kan bli skador när jag gör IPL också. Det handlar inte om liksom att det inte kan hända.
Och sen så är det ju också så att du måste ju Jag kan tycka också att det handlar också om att vara utbildad så att du kan informera kunden, eller i alla fall patienten, om att du inte får gå ut och sola efteråt, att du liksom inte får springa och göra andra behandlingar hand i hand som krockar med den behandlingen som du kanske gör hos dig.
Och man kanske inte har varit och solat eller använt brun utan sol innan man kommer för behandling. Precis. Så där vet vi ju att ju mer kunskap och ju mer utbildning, för det räcker inte att du får en utbildning för 20 år sedan, utan du ska ju ska du behandla med en viss potent maskin där du i stort sett kan bränna sönder huden eller sönder bort malignt melanom. Precis. Då ska du veta vad du gör.
Ja, och det är ju samma med det här IPL-certifikatet som jag pratar om, laser- och IPL-certifikatet. Där får du ju en uppdatering var 18 månad.
Mm. Så utbildning och utbildning är jätteviktigt.
Ni vill då göra mer som i Danmark, att auktoriserade hudterapeuter inte får göra laser. Det är ett mål.
Det som vi vill, eller det som vi pratar för, eller det som vi anser är viktigt, är att man har inte erfarenhet såklart också kliniskt, men även en utbildning där man kan ta an sig hur organet är stillstånd, hur kan man hitta, alltså hur kan man diagnostisera, och vad, där man kan se faror och liksom fällor, om man säger så. Men jag menar, har man, som till exempel på våran klinik, där jobbar vi ju, vi har en hudterapeut som är både sköterska och hudterapeut. Hon och jag jobbar ju liksom tillsammans, så det blir ju så, händer det något eller har hon någon fråga, då kan vi alltid konferera med varandra. Sen är det så att alla har ju inte möjlighet att ha en hudläkare på sin klinik, tyvärr. Men vi är inte så många, men jag tror att det är viktigt också kanske att se hur kan vi bygga, alltså bryggan, så att vi kan ge patienten den bästa. För ni är ju jätteduktiga, eller ni, men hudterapeuter har ju en utbildning och man
auktoriserade.
Och det tycker jag är jätteviktigt att man nämner, för jag har ju till exempel då där jag bor haft patienter då som har gått till olika salonger där man inte är auktoriserad, och det patienten berättar att den personen gav mig den här diagnosen och sålde de här hudvårdsprodukterna till mig och de sa att det skulle bli bra. Jag bara, men vem var detta? Liksom, hur kan man ens sätta diagnos? Diagnoser sätts inte av hudterapeuter.
Nej,
så det får inte. Absolut inte. Nej.
Och det här
absolut
är jätteviktigt. Inte. Sen har jag samarbete med många olika i landet då, för det mycket sker ju digitalt. Och nu ska vi ju imorgon, ska vi vara med i TV4 och prata om avancerad hudvård hos yngre då. Mm. Och där har jag varit i kontakt med Doja som är jätteduktig hudterapeut och är medlem i SHR. Som berättar, så här lär vi oss att göra och så här lär vi oss att inte göra. Mm. Och det är ju väldigt tydligt och väldigt viktigt att man följer om man ska vara medlem.
Ja. Och sen är det så att SHR, vi har ju rekommenderat då åldersgränser, det har ju vi haft sedan 2015.
Det är ju jätteviktigt, så det här är ju inget nytt, det här som apoteket gör nu.
Ja, nej, oss är det ju liksom 9 år gammalt.
Ja.
Att vi har ju haft regler för våra medlemmar
många
år. Så att, men det är jättebra att det lyfts, och det är ju jättebra. Vi som hudterapeuter vet ju, man ser ju dagligen vad som händer när folk experimenterar och lyssnar på Instagram-konton där det inte finns någon utbildning, där man inte är någon apotekare eller auktoriserad hudterapeut, eller ni är några hudläkare som har konton också som ger bra råd, utan lyssna på någon influencer random som inte har någon utbildning i hud alls. Och det slutar med att det blir förstörd hudbarriär, och du vet ju själv vad det resulterar i.
Precis.
Och det är ju förskräckligt. Och när det här går ner i åldrarna, det här har vi pratade om redan för 1,5-2 månader sedan, Elin och jag, när diskussionen kom upp. Nu har den ju hållit på ett tag. Men det är ju otroligt viktigt, och att även handlarna nu, liksom åtgärder som vi tog i auktoriserade hudterapeuter för 9 år sedan, att även handlarna börjar ta sitt förnuft till fånga nu.
Ja.
Det är ju jättebra.
Ja,
så man kanske kan stoppa det här. Sen är det svårt, tror jag, med den här TikTok-trenden. Och sen ligger ju ansvaret naturligtvis alltid hos föräldrarna.
Ja, det tycker jag. Sociala medier finns ju och våra barn har ju växt upp med det här. De har telefonen i jackfickan. Ja. Det följer med dem från morgon till kväll tyvärr. Man försöker begränsa som förälder, men det går inte att undvika. Och influencers via sociala medier skapar image av falska. Falsk marknadsföring helt enkelt.
Absolut. Och sen att man driver på den här köphetsen för små barn som egentligen ska vara ute och spela boll. Liksom.
Ja, och inte lägga hela sin veckopeng på en hudkräm som kostar 1000 kronor. Eller
och som bara förstör,
är ganska mycket
som bara förstör huden.
Ja, som förstör huden, och barn behöver absolut inte ha någon hudvård.
Lite fukt och SPF på sommaren. Precis. Det blir väl perfekt.
Ja, och deras hud är väl fin återfuktad, så har man egentligen inte några problem med torr hud eller eksem. Då behöver man ju inte återfukta heller, utan där tycker jag i så fall att SPF då, 50 som tillägg, men framförallt skyddande kläder, du vet allt, överdräkt och allt,
solglasögon,
det är första. Och där man inte kan skydda, då kan man lägga lite SPF, eller mycket SPF.
Ja, precis.
Så jag tror i den här laserregleringsfråga, för att liksom bara sammanfatta lite grann där, är att det viktiga som vi ser som hudläkare är att rätt kompetens, ett samarbete, utbilda, upplysa och ta ett ansvar för patientsäkerheten. Jag tror det är jätteviktigt.
Vi har tittat på din hemsida och ni har väldigt mycket olika behandlingar.
Ja.
Ja. Vilken är din favoritbehandling?
Dels
att utföra och sen att få själv.
Ja, precis. Och vilken härlig fråga. Jag gillar ju laserbehandlingar.
Vilken typ av för laser är så brett?
Ja, precis. Och där har vi ju olika behandlingar. Mm. Jag är inte jättemycket för de ablativa lasrar. Till och med om de kan ha jättefin effekt. Och det är för att jag tycker att det kan ha bieffekter som kan lämna till exempel vita fläckar på huden och så.
Och då, kan du bara, om vi använder ord som lyssnarna förstår.
Ja, ablativa,
det är de här koldioxidlasrar nu då, som är invasiva och som man använder mycket i resurfing då. Vad heter det?
Hudföryngring.
Ja, men precis. Och hudföryngring, rejuvenation. Ta bort orenheter i huden.
Exempel på det.
På behandling.
Ja.
Om du använder en koldioxidlaser som är fraktionerad invasiv behandling. Alltså för ablativ står ju för invasiva behandlingar.
Jag tänker så lyssnarna hänger med.
Ja, men precis. Man får ju alltid, som läkare man dålig vara där. Man ska ju bli bättre på det. Men sen finns det ju behandlingar som IPL, som är väldigt härliga behandlingar. Mm. Och där vet jag ju att du vet ganska mycket om det. Som tar bort orenheter, som tar bort den här ytliga rodnader.
På rosacea till exempel.
Precis, jättefin för rosacea. Mm. Jag jobbar väldigt mycket, jag har ingen IPL på våran mottagning, utan jag jobbar ju med laser. Mm. Så då har jag ju laser som är en NDIAG-laser och en KTP-laser. De har ju olika våglängder beroende på vad du vill behandla då. Så jag behandlar mycket rosacea till exempel, för jag jobbar medicinsk och estetisk när jag jobbar. Så då lägger jag mig på en våglängd på 532 nanometer för att ta den här generella rodnaden som kan bli till i en rosacea. Sen kan jag gå på min 1064 nanometer NDIAG-laser för att kunna ta lite djupare kärl. Mm. Den lasern då, vi ska kanske inte nämna några märken och så.
Nej, det
behöver man inte göra. Men den här lasern har ju också en funktion som heter lasergenesis. Och den jobbar väldigt mycket i dermalnivå med 1064 nanometer och en väldigt liksom kort pulsoration. Och väldigt fint. Där kan man använda både grön genesis och den vanliga då. Lasergenesis.
Spännande.
För hudföryngring, kollagenstimulering.
Är det du gör på dig själv också för att hålla dig snygg?
Ja,
Ja.
Då måste, men... Så det är din favoritbehandling att få också?
Det är min
också?
Favoritbehandling. Mm. Tyvärr så behandlar jag inte mig jättemycket, för jag hinner tyvärr inte. Jag kan liksom inte behandla mig själv.
Skomakarns barn, det känner vi igen.
Utan det blir ju så när kollegorna kommer på besök, så får de hjälpa mig.
Ja, det är ja, precis. Men vi har sett också på din hemsida att ni utför ögonlocksplastik. Vem är det som utför den?
Ja, det är en plastikkirurg. Mm. Konstantinos Jorgas, mm, som är både utbildad till allmänkirurg, bröstkirurg, plastikkirurg på Sahlgrenska universitetssjukhus. Och det var så vi träffades, när jag randade med plastikkirurgen, som jag, det har jag gjort som hudläkare också.
Ja. Spännande.
Jättespännande, och i ett annat liv kommer jag nog bli plastikkirurg. Jag är lite för lat för det. Jag gillar inte nationer. Så nej, men skämt åsido. Nej, så, och nu är han då, han har ju också subspecialiserat sig inom könsbekräftande kirurgi.
Ah, okay.
Och blivit då nu anlitad till andra, till en större stad, och så. Så jobbar han både estetiskt och medicinskt.
Mm. Och så är han vissa dagar och ser då?
Ja, precis. Mm. En gång per månad ungefär är målet. Mm. Och där opererar jag och han ihop, för jag vill gärna veta hur går operationen till, vad kan det tillkomma för bieffekter, komplikationer.
Vad gör du då under operationen?
Jag assisterar honom, så jag tar mycket av... håller i hakar.
Men då har ni narkosläkare, så på plats också då?
Nej, man behöver, vi gör ju inte våra operationer under narkos.
Nej, okay.
Utan vi gör det ju med lokal bedövning. Och det är ju, det tar ungefär en timme när du ska göra en övre lock, och cirka två när du gör en underlock-operation.
Utan
så använder
narkos.
Man ju, ja, men använder, men man gör ju lite lugnande till patienten, och jag vet, och det låter lite läskigt, men ja, patienterna som vi opererat har liksom inte haft några problem överhuvudtaget. De har tyckt att det är liksom de, man får ju droppar i ögonen också som är bedövning, och sen så bedöver du på huden och får lite lugnande för att kunna liksom slappna av lite inför operationen.
Ja, jag fattar. Men du, nu är ju vi auktoriserade hudterapeuter som vi har chattat om, så vi vill ju veta din hudvårdsrutin.
Oj, ja. Vad roligt. Jag måste säga så här, att jag har provat lite olika produkter, för jag har ju mycket Lentigo Solaris, för jag har inte varit så duktig på att sköta mig när jag var liten. Så att jag har ju fått det, och sen har jag en hudtyp.
Jag ska bara flika in, förlåt Nabbet, men Lentigo Solaris är solfläckar.
Det är solfläckar.
Det är pigmentfläckar som orsakar den solen. Ska vi flika in med bara.
Jättebra. Så att jag har försökt att använda aktiva produkter för det, för att liksom hämma mellan melaninproduktionen och liksom dämpa. Och sen har jag haft en del produkter för hudföryngring och så. Men just nu, det jag använder är ju en snäll cleanser. Och där kan det ju finnas olika märken.
Ja, men vilket är ditt favorit just nu då?
Neostrata.
Det gillar vi också.
Gillar vi också.
Ja, älskar ni att stöta.
Vi håller med.
Ja, och när jag vill ha lugnare perioder så är det, eller liksom kanske inte så mycket aktiva ingredienser, så är det Eucerin.
Ja.
Ett väldigt, väldigt fint.
Yes.
Och jag har liksom inga aktier i företaget, men jag rekommenderar dem varmt, för att jag har sett
resultat. Det tror man ska
resultat.
Vara lite ledsen för att man inte har
faktiskt. Ja, man kanske skulle vara smart.
För det tror jag skulle vara bra.
Ja, och de jobbar ju, de har ju hudvårdsprodukter för alla åldrar. Atopic control, fantastiskt om man har klåda eller bara torr i huden. Mm. Om man är atopiker själv kan man använda atopic control, jättefina produkter.
Jag var faktiskt vid Medelhavet för ett par veckor sedan, och då hade jag, nu minns jag inte exakt vad den
solkrämen,
som hette någonting, pigment control, SPF 50, så bra.
Men det
hela
är
facet. Två
precis.
Gånger om dagen.
Ja, men det är det. Och när det gäller solskyddskräm så måste ni veta, ni är ju säkert jätteduktiga på det med.
Ja, den kan
vi. Reapplicera och använda, var inte blyg med att lägga på liksom.
Nej.
Sen vill gärna många ha SPF i smink för att inte liksom dubbelsmörja. Men tyvärr så tror jag att det bästa är att tvätta huden, återfukta, applicera SPF och därefter smink. Sen är det jättetråkigt tyvärr att om man nu måste ta bort sminken. Men jag vet ju att det finns såna här sprayformer också som man kan liksom fylla på.
Men du, nu vill vi veta mer. Toner, Peeling, vad
ja,
du? Nu
har
du tvättat huden, vad gör du sen?
Ja, när jag har tvättat huden med min gula serum från Neostrata så använder jag deras serum som är antipigment. Och därefter lägger jag på återfuktande kräm. Och den gula serien är ju inriktad för att dämpa ner pigmenten.
Precis, serumet är det där PHA.
Med C-vitamin.
Ja, C-vitamin. Nästan som en liten olja.
Ja,
det är den
precis.
Du tänker på.
Ja, precis. Och sedan återfuktande. SPF då, återfuktande därefter. Mm. Då. Det är liksom min morgonrutin. Är jag lite trött och inte orkar med, eller har jag lite irritationsperioder, som till exempel på vintern, då kör jag mer vad heter det? Rengörings, lite så här, gelaktig från Eucerin och bara en återfuktande.
Men alltså, peeling och mask då? Hur ser det ut?
Jag gör då, när vi ska prata om det, för det är ju det här min vanliga dagliga. Mm. Jag gör ju PRX T33 peelingar. Och det gör jag ju för att jag vet att gojiksyran kan ha en bra effekt på pigment. Jag kan ju helt ärligt säga att jag inte har haft ett super. Det är inte så att de tar bort mina solfläckar. Men jag får en väldigt fin glow av PRX 33. Mm. Och det med att jag jobbar ju med det. Så har jag det också till hand. Så
är det din hudterapeut som gör dem då? Eller?
Nej, jag gör dem själv.
Ah, du gör dem själv.
Ja. Mm. Så att, och då har vi ju... ja, men det gör jag kanske sådär varannan, vår tredje vecka.
Mm. Och sen gör du ingen annan peeling däremellan?
Nej, det gör jag inte. Som sagt, när jag försökte liksom förbättra min pigment så fick jag istället lite mer irritationer av starkare produkter. Okay. Så att jag har lämnat det. Så jag fick lite peroral dermatit då, som nu har lugnat sig väldigt mycket. Mm. Det blev lite sämre nu när jag var i Norrland och jobbade, men det har lugnat sig ganska mycket nu. Så nu kör jag mest snälla produkter.
Det låter klokt.
Fuktmask, ja, det är väldigt, väldigt gott. Men det gör jag faktiskt så. Och jag har ju inga aktiva produkter i det egentligen. Men Exuvians har ju en... nu köper jag ju gas, de här vävmaskerna. Mm. Och så doppar jag dem i den här... nu kommer inte jag vad det heter, men det är Exuvians lite blå vätska som doftar super gott. Och då har jag dem det som fuktgivande.
Det är en bra
så
grej.
Så det är ju liksom inga...
Nej, men det blir som du liksom packar in huden.
Ja, men precis. Det packar in huden och det är ju bara lite...
Det blir som en hemmagjord sheetmask liksom.
Ja, precis.
Känner att jag behöver lägga en fuktmask ikväll?
Det gör jag varje morgon.
Men jag hörde väl att ni var väldigt duktiga på det.
Jag gör det varje morgon. Ja. Men jag äter frukost.
Ah,
jag har gjort det 20 år.
Men vad har du i din mask då?
Ja, men vad jag har i masken. Det kan vara, alltså vi får ju väldigt mycket pressprover, så det kan ju vara egentligen vad som helst. Men favoriten nu skulle jag nog säga att det är från det här spanska märket. Vad heter det? Madra.
Det är estniskt.
Ja, estniskt. Varför säger jag alltid att det är spanskt?
Jag vet inte, men du har sagt spansk flera gånger.
Hon behöver en liten burkrulle.
Ja. Men det låter lite som spanskt.
Ja, underbart. Och sen så... nej, men alltså riktigt mojsiga. Kiehl's har också en jättehärlig, nästan som en pasta. Alltså,
riktigt smörig och tjock.
Den är smörig och när man har sköljt bort den så brukar jag faktiskt inte använda någon serum. För då tycker jag att den har liksom mättat min hud.
Jag håller helt med.
Och då är det bara att lägga på en lätt fuktkräm.
Men jag brukar köra serum under den.
Serum under den, det kan man också göra.
Och sen lägger den ovanpå sen.
Ja, absolut. Men hur gör du då? Torkar du bara av överflödet, sen lägger du
makeupen? Sover med den en del.
Ja.
Nej, och sen tvättar jag bort den på morgonen.
Jag älskar den. Och den är dryg. Jag vet att den
alldeles
är lite
för dryg
pricey. Ja. Men man kan säga att om man investerar i Kiehl's fuktmask på burk så kan vi ju garantera att den kommer att vara ett tag.
Ja, så använd spatel.
Så använd spatel så det inte blir en bakterie här.
Precis.
Man får noga.
Tack snälla Benna för att du kom hit idag.
Tack så mycket själva. Och äntligen få träffas, inte bara ses på Instagram.
Ja, det är samma. Och tack för att ni delar mer av bra information och för att ni upplyser om att vikten av att söka utbildad personal när man ska göra något dietiskt.
Tack.
Månadens produkt.
Nej, med citykrämer har vi provat den här månaden.
Mm.
Och citykrämer skulle jag väl i alla fall beskriva som, det är de här solkrämerna som inte känns så kletiga, utan du kan lätt använda dem ovanpå makeup och ha dem när du ska hänga i stan under sommaren. Det här med att sitta på utserveringar och mysa i parken eller vad du nu
ens hittar på. Gud, vad härligt låter.
Ja.
Äta glass, dricka vin.
Precis, allt det där vi vill göra så här hos.
Precis, ja, men det är faktiskt en bra kategori av produkt, kan man tycka.
Ja, men,
lite färg kanske, eller lite utjämnande.
Ja, lite sådär blur eller primer egenskaper har många av dem. Och det jag tycker att man ska kika lite extra efter är att de verkligen innehåller högt UVA-skydd.
Ja.
För den här typen av solskydd är inte alltid riktigt lika effektiv som de här vanliga som man har på ständen.
Nej, och sen ibland kan det vara så här typ 15, SPF 15.
Ja,
nej,
det
är ingenting.
Det är ingenting.
Det är blaha blaha.
Ja, och sen kan vi också lägga till att det solskyddet som du har i din foundation är ju perfekt att ha i din foundation också. Men det räcker inte med det.
Nej,
du behöver ha solskydd innan.
Definitivt.
Och, ja, och så här då kör jag faktiskt bara serum och sen har jag en sån här solskyddskräm ovanpå.
Mm. Jag kör hyaluronic serum, alltså något hyaluronsyreserum, höll jag på att säga. Men jag kör ett hyaluronsyreserum och sen så kör jag antingen ett lite tjockare serum med C-vitamin eller också en kräm som innehåller C-vitamin, eftersom C-vitamin är ju bra tillsammans med solskydd.
Det är det verkligen.
Det krokar ju liksom arm och hjälper varandra, kan man säga.
Just för att förebygga mot solskador.
Ja, till viss
del i
alla fall.
Sen kan vi säga också att, ja, och jag kan säga att de här krämerna kan man ju använda på ständen också. Men jag kan uppleva lite att de inte alltid är lika härliga att bättra på med.
Nej, tycker inte jag heller.
Det kan bli lite mer ojämnt, så det här känns mer som typiska citykrämer.
Ja, kanske inte det som man badar och...
Nej.
Ja, det är 4 stycken vi har testat och Precis. Vi tycker att alla 4 är faktiskt riktigt bra. Det var svårt att rangordna den här månaden.
Väldigt svårt.
Så vi har liksom, det är lite olika plus och minus på dem. Men om vi börjar längst ner då, så blev det faktiskt så att det är Garnier som hamnar där. Och den heter Garnier Skin Active Vitamin C Brightening UV Daily Fluid SPF 50. Det är alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ord i den.
Uff.
Men priset är desto lägre. Det är cirka pris på 170 kronor ungefär för 40 milliliter. Jag gillar den här krämen. Den, som, precis som det lät i det långa namnet, så är det SPF 50. Och den är lätt, mycket lätt. Så du kan vara, alltså om man är en torris så kan den här kännas väldigt enkel på något sätt. Mm. Men då kan du ju ha ett serum under som ger lite mer näring, tänker jag. För som inte blir direkt torrt. Men det ger bra skydd mot både UVA, UVB och den är berikad, som man har hört namnet också, med C-vitamin. Så man får ju liksom lite lyster av den, det gillar man ju. Och har du en känslig hud så passar den alldeles utmärkt. För den, trots att det är C-vitamin, så är det liksom så pass snällt, antagligen väldigt inkapslat.
Ja.
Men jag gillar den, även om den kom längst ner, så tycker jag att den framförallt är väldigt prisvärd.
Underbart.
Om du tycker att det är en kategori av produkt som du kanske inte vill lägga en förmögenhet på, för att det kanske är en kort period på våren som du använder den, så är väl det här ett utmärkt val faktiskt. Och väldigt smidig, liten och liksom smal förpackning, typ, så du kan, om du vill bättra på, så kan du lätt ha den i handväskan och nästan i
och smart om man ska åka iväg över en helg, tänker jag.
Ja, men faktiskt.
Möta våren i Paris.
Eller någonstans. Mm. Ja, och på nummer 3, där kommer Paula Choice, deras nya Resist Superlight Daily Wrinkle Defense SPF 30. Det var nästan lika långt namn. Här har vi 60 ml, så här är en större tub. Och den kostar cirka 479 kronor, så den är ju alltså betydligt mer pricey, kan vi säga. Men den är jättelätt, den är superlätt, den är lite tonad också då förstås. Och sen ska den vara åldersförebyggande och den är väldigt nermattande. Så den här kan ju säga passar ju även en riktigt oljig och kanske till och med lite aknebenägen hud. Kanske att det kan kännas lite torr om du själv är väldigt torr.
Ja.
Så får du göra som jag sa på den andra bostaden.
Men den är väldigt, väldigt skön.
Jätteskön tycker jag. Jätteskön. Och du blir verkligen inte blank. Den här är ju inte lystgivande då som den förra var, utan den här är ju, mattar ju ner. Och också en blandning med antioxidanter. I den här så finns det något så härligt som resveratrol, och det gillar vi ju. Som skyddar och stärker huden. Och det är en riktigt liksom skir nyans med matt effekt. Så en bra kräm helt enkelt. Stabil. En trygg och bra kräm skulle jag säga. Så en perfekt makeupbas.
Underbart. Då kommer vi till nummer två som är en ny produkt faktiskt från Dermalogica. Och den här innehåller ljusreflekterande partiklar. Och det avslöjas faktiskt lite av namnet, dock betydligt kortare än Garniers. Den heter Porescreen SPF 40. Den hjälper till att reducera synligheten av förstorade porer. Och det är ju faktiskt inte helt fel. Det har vi ju alla en hel del.
Absolut.
Och även fina linjer och sånt också. Jag gillar den här väldigt, väldigt mycket med. Den kommer också i en smart tub. Och som tycker också om att den ger den här ljusreflekterande partiklarna. Ger en liten primer-känsla. Så att den kan mycket väl användas som den är. Eller om du vill använda foundation och vanlig makeup ovanpå.
Mm.
Perfekt till jobbet till exempel. Nej, men den är faktiskt en favorit också. Ny och härlig. Och sen så har vi ju nummer ett. Som jag faktiskt använt i flera år. Men tycker jättemycket
inte
om.
Samma tub, hoppas jag.
Nej, inte samma tub. Jag använder en stor klick.
Ja, det är bra.
Ja.
Som man ska göra
ja, precis.
När det handlar om krämer med SPF.
Absolut, annars hjälper den så mycket.
Nej.
Och den är från Priori. Den heter T3 Sunscreen Lotion Broad Spectrum SPF 50. Kommer på 50 ml och kostar strax över 1000-lappen. Det här är en tonad kräm, men den är lätt tonad. De lovar att den ska passa alla hudtyper, det kan jag inte svara på. Men den passar mig både när jag är som blekast och även när jag är mer solbrun. Jag tycker att den ger en väldigt, väldigt fint resultat. De lovar också att den ska skydda mot till exempel luftföroreningar och fria radikaler från andra håll. Den ger som en lätt sminkad look och många dagar kan jag tycka att den räcker tillsammans med lite concealer. Väldigt, väldigt smidig. Sen måste jag också säga att det finns ju flera andra som vi inte har pratat om nu som jag också tycker är jättefina.
Ja.
Absolut. Som Nimiu vet jag har en som är superfin.
Ja, ja, den älskar jag också.
Ja. Den är kanon. Men det var inte med just i det här testet.
Precis, nu är det ju fyra stycken. Och då valde vi prisklass från 170 kronor upp till 1000-lappen. Så där har ni en ordentlig spread på produkterna.
Ja, glöm inte att smörja in dig.
Nej, och en rejäl klick. Vilken härlig energi.
Ja, men eller hur? Ja, då det.
Det är inte alla gäster som är så
energifyllda.
Nej.
Men jag håller helt med. Det är väldigt intressant att höra hennes. Även om man inte delar alltid samma åsikter så är det väldigt intressant att höra andras åsikter.
Ja, men det är absolut. Och dessutom så kan vi aldrig lära oss nog mycket om olika eksem och hur vi ska söka hjälp, att man ska, har man ett barn som man tror att man vänder sig till sköterskan på BVC eller att man vänder sig till vårdcentralen eller om man har en hudläkare i närområdet.
Och smörja.
Ja,
och en grej jag funderade bara på att man tror ju att
och då pratar vi om apoteksprodukter liksom. Då är det de här med de Canoderm och
det kör jag.
Jättebra.
Eusin har faktiskt jättebra också.
Ja, men precis. Men det är också för mig en apoteksprodukt.
Men vad var det du tänkte på? Jo, men ganska ny forskning har ju visat att atopiskt eksem beror mycket på att man har brist på ett ämne som kallas för filigrin i huden.
Mm.
Och det tycker jag är så spännande, för då kan man kanske se lite vad forskningen kan göra i framtiden, om man kan påverka det ämnet på något sätt, alltså tillsätta det eller någonting.
Kanske i alla fall om det är något som liksom blir väldigt jobbigt för personen i fråga.
Oh ja. Många med atopisk eksem är ju bara lite torra och sen händer det inte så jättemycket
och sen
mer.
Är det lite besvärligt när man är liten och sen försvinner det.
Ja.
Så det är ju inte dramatiskt för alla på något sätt. Och det är lite samma sak som rosacea tycker jag. När många får diagnosen rosacea så får de skräckbilder framför sig. Och det är ju nästan aldrig så, utan det är lite små pusslor, alltså små blåsor och kanske inte ens det. Utan bara lite som jag, lite som jag har på mina kinder, lite ytliga kärl. Så
precis.
Ofta så får man upp någon skräcksyn när man hör någonting. Men oftast är det ju väldigt, väldigt milda former för de flesta.
Ja.
Ja. Så upp med hakan helt enkelt.
Upp med hakan och fram med smörjburken.
Ja, nu är det helg. Och glöm inte solskyddet så här års.
Precis.
Puss på er.
Puss, hej då.